Hur visar sig tron? Ja, det är alltså den frågan som vi ska ställa oss tillsammans idag och ytterligare 4 söndagar framöver. Och det där är en fråga som på ett vis alltid är relevant att stanna upp och ställa sig. Men kanske på ett särskilt sätt funderar jag på där vi just nu finns som församling. När vi har planerat för det här temat så har vi pratat om dels olika diakonala satsningar som är på gång i församlingen under hösten. Hoppcentralen, ett sådant exempel där vi tillsammans med andra församlingar i stan och Örebro stadsmission får hjälpa människor i utsatta lägen med olika behov. Vi har Solklar som är ett annat sånt där projekt där vi utbildar unga människor i konsten att montera solceller. Jag skulle kunna fortsätta rabbla. Jag tänkte så här, en uppmaning. Isak kommer med en lång pålysningslista sen. Ni kan liksom lyssna på den där pålysningslistan med den här frågan i bakgrunden och tänka att det här är olika uttryck för hur tron visar sig i vår församling. Är det så att ljudet går runt en del? Låter det lite... Ska jag växla över till handmick? Det går bra. Så själva anledningen till att vi vill fokusera på den här frågan är att vi på olika sätt i förkunnelsen vill visa på hur tron hänger ihop med resten av våra liv. Med det vi gör, med det vi tänker, med det vi säger och så vidare. Kort sagt vill vi alltså ställa oss den här frågan, hur visar sig tron? Och som Isak nämnde, för att lyfta den här frågan så vänder vi oss under 5 söndagar till Jakobs brevet. Och det är ett brev i Nya testamentet som jag tror kan lära oss viktiga saker. Som kan uppmuntra oss och inte minst tror jag utmana oss. Jakobs brevet är utmanande på många sätt. Det påminner oss just om detta att tron hänger ihop med resten av våra liv. Då ska vi se om det här funkar bättre. Oj, vad fylligt och bra det blev. Fantastiskt. Ja, han funderar så här, är det bara i mitt huvud som det ringer lite i bakhuvudet eller är det även hos er? Jag hoppas att ni i alla fall har kunnat uppfatta vad det är jag har tryckt på, nämligen den här frågan om hur visar sig tron och att det är Jakobs brevet som vi ska vända oss till under 5 söndagar. Och som jag sa, tron tar sig uttryck i det vi säger och det vi gör. Den kommer fram när vi ber och den prövas och formas när vi möter svårigheter, utmaningar, prövningar på olika sätt. Och det är just i den här sista delen som vi ska börja predikoserien idag. Nämligen med frågan, hur visar sig tron i prövning? Och det slog mig när jag förberedde den här predikan att senast jag fick förmånen att predika här i församlingen för knappt ett år sedan, då fick jag temat att predika om hur Jesus ber i Getsemane, hur han prövas, kämpar, liksom övergiven, står inför det som ligger framför. Och så fick jag det här temat, hur visar sig tron i prövning? Och jag började se någon slags mönster. Är det så att pastorerna liksom tänker att men Ludvig han förkroppsligar det där med svårighet och prövning på något vis. Det får han ta. Jag vet inte hur jag ska tolka det där. Men ni får helt enkelt som församling stå ut med att jag dyker upp lite då och berättar om hur svårt allt kan vara i livet. Men innan vi lyssnar till predikotexten för dagen så ska jag bara ge en väldigt kort introduktion till Jakobsbrevet. Egentligen bara nämna något om den allra första versen i brevet som vi strax kommer få höra. Och ni får höra den ytterligare en gång nu. För brevet inleds så här. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare till de 12 stammarna i förskingringen. Hälsningar från Jakob. Jakob var ett vanligt namn i antiken. Det fanns många personer som hette så. Så den här väldigt avskalade presentationen tyder på att ja, men det här var en person som var välkänd bland mottagarna, bland den tidiga kristna rörelsen. Annars hade det liksom krävts en mer ingående presentation. Jakob, vem då? Ja, men här är det på något vis Jakob med stort J. Och förmodligen så är det så att det är Jesu bror, alltså Jesu egen bror som det här syftar på, som har, ligger bakom det här brevet. Jakob som tidigt blev en ledare i den kristna församlingen i Jerusalem, som vi kan läsa om inte minst i apostlagärningarna i Nya testamentet. Och Jakobsbrevet är ju, som vi just läste, adresserat till de 12 stammarna i förskingringen. Och där skulle vi kunna fördjupa oss i, men själva poängen är att det är en benämning som syftar på, ja, men alla troende, de 12 stammarna, hela Guds folk i församlingar på olika platser. Det är alltså inte riktat förmodligen till en specifik församling som församlingen i Korint eller Kolossai eller något sånt, utan det är en lite mer allmän skrivning som riktar sig till tidiga kristna. Och med den bakgrunden så ska vi få lyssna till en lite längre text ifrån Jakobsbrevets första kapitel. Och jag ska få hjälp att läsa upp den utav Ida. Så varsågod, Ida.
Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. Om någon av er brister i vishet, ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. En ringa broder ska vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet. Han ska försvinna som blommorna i gräset. Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så ska den rike vissna bort mitt i all sin strävan. Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan. Från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat.
Som en del av er kanske vet så arbetar jag till vardags på ALT, alltså Akademi för ledarskap och teologi. Den utbildning som vi som församling stödjer och har flera praktikanter från pastorsstudenter. Och där undervisar jag i Nya testamentet, olika kurser som har med det att göra, vilket jag tycker är fantastiskt spännande. Och en uppgift som återkommer i flera olika sådana här kurser är det som vi brukar kalla för en begreppsanalys. Och när en student ska göra en begreppsanalys, då innebär det att man ska fokusera lite extra på ett ord, ett begrepp som förekommer i bibeltexten. för att studera det djupare. Man får titta vad är det för grekiskt ord som ligger bakom här som vi ser i den svenska översättningen. Hur brukade det användas vid den här tiden? Vad skulle det kunna betyda och hur ska vi då förstå det? Helt enkelt få en bättre förståelse av det där begreppet. Och en fråga som då jag ser flera studenter som sitter och vrider lite på sig så här i. En fråga som då dyker upp från studenterna är, ja, men vilket begrepp ska jag göra ett sånt där begreppsstudium på? Och man kan svara på den frågan på lite olika sätt. Att, ja, men ibland är det någonting som är väldigt svårt att förstå, som känns långt borta. Något som hörde till den antika kulturen kring Medelhavet för 2000 år sedan kanske. Eller så är det något begrepp som förekommer flera gånger i samma text. Och man tänker, ja, men det här är något viktigt, det är något som jag behöver förstå. Men så finns det också ett annat svar som jag slås av ofta är ganska ögonöppnande. Nämligen att det är ganska nyttigt ibland att göra begreppsanalys på ord och begrepp som vi tror att vi vet vad de betyder. Som vi känner oss säkra på. Ja, men det där vet jag exakt vad det innebär. För ofta kan vi då få upp ögonen för ganska så nya insikter eller en breddad förståelse av saker som vi innan inte har sett. Och anledningen att jag berättar detta för er nu är att när jag lyssnar på den här predikotexten som Ida läste för oss från Jakobsbrevets första kapitel, då slås jag av, här finns det några sådana där begrepp som jag tror att vi är ganska säkra på att vi vet vad de betyder. Vad innebär tro till exempel? Hur förhåller sig det till tvivel och vad betyder prövning? Jag tror att vi har en uppfattning, men vad händer om vi liksom gör några begreppsstudier och ställer oss en fråga? Vad säger egentligen Bibeln att tro är? Vad är tvivel och vad innebär prövning? Jag tänker att vi tar med oss de där frågorna och gör några nedslag i den här texten som Ida läste för att se om vi kan få en lite fördjupad och breddad förståelse. Och ganska tidigt så läste Ida så här. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Vad menar Jakob egentligen här? Ska vi vara glada över prövning? Ska vi glädjas när vi utsätts för motstånd av olika slag? Och vi återkommer till den frågan strax, vad prövning innebär. Men det vi helt kort kan notera redan nu är att ja, men det är inte prövningen i sig som är någonting att glädjas över. Utan vad den leder till, dess konsekvens. Anledningen till att vara lycklig är att när tron prövas, då ger det uthållighet. Och här vill jag påstå att vi stöter på ett av de där begreppen som vi absolut vet vad de betyder, nämligen tro. För det gör vi väl. Eller om vi ställer frågan så här, hur beskriver Bibeln egentligen vad det innebär att tro? Finns det andra liksom aspekter av det som vi kanske inte brukar tänka på? Jag skulle vilja lyfta två saker. För det första så kanske ni har tänkt på att i svenska språket inte minst så har ju det här ordet tro en nyans av liksom osäkerhet eller någonting som eventuellt kommer att hända. Jag tror det. Det är inte liksom särskilt övertygande sätt att svara på en fråga, utan det är mer lite så här, ja men eventuellt kanske vi får se. Och samtidigt har vi andra ord som trohet eller trofasthet och sådana här begrepp som ligger nära som ger lite andra associationer för oss. Och faktum är att i grekiskan så ligger ordet för att tro väldigt nära just de där betydelserna. Det hänger tätt samman med tro, trohet, trofasthet, överlåtelse till något. Eller kort sagt att tro innebär i väldigt stor utsträckning att överlåta sig till något. Att visa trofasthet till någon eller något över en längre tid. För det andra så tror jag att vi ofta ser på tron som någonting väldigt så här intellektuellt eller någonting som sitter i vårt huvud. Mer än i våra händer eller våra fötter. Återigen, när vi läser Bibelns texter så blir vi gång på gång påminna om att tro inte handlar om att tänka på rätt sätt. Utan det handlar också om att överlåta sig något i betydelsen att leva med en viss riktning. Utifrån det som vi liksom tänker, ser, det vi tror på, så lever vi också på ett visst sätt. Så är vi överlåtna till att forma våra liv utifrån hur Gud vill att vi ska leva. Att tro på Gud innebär bland annat att vara trofast mot Gud. Att vara överlåten till Gud. Det hänger ihop med tron. Det är inte någonting annat än att tro. Och några verser senare i Jakobsbrevet så får vi ett exempel på hur en sån där tro kan ta sig uttryck. Vi återvänder till texten igen. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Jag vet inte hur ni känner, men de här verserna tycker jag verkligen kan kännas som ett slag i magen. Att be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar ska inte vänta sig något av Herren. Men jag tvivlar ju ibland. Gör vi inte alla det någon gång då och då? Och vi kan fundera på, är det någonting som vi missar här i texten? Finns det liksom någon bredare betydelse av vad tvivel innebär än det här som vi kanske, eller i alla fall jag, primärt kommer att tänka på, att vackla lite i min tanke? Och jag skulle vilja säga att jag tror att det finns lite liknande risker här som med begreppet tro. Nämligen återigen att vi tänker att tvivel, det är framförallt någonting som sitter i huvudet. Tvivel är någonting som sitter i våra tankar. Att om jag inte lyckas få fram en riktigt liksom tillräckligt stark övertygelse i mitt inre om att Gud verkligen, verkligen, verkligen finns, ja, men då tvivlar jag och då ska jag inte förvänta mig något från Gud. Jag säger inte att det där är helt fel, men återigen så tror jag att Bibeln ger oss en annan, liksom bredare bild här i Jakobsbrevet av vad tvivel innebär. Specifikt i den här texten så liknas ju tvivlaren vid en våg på havet som flackar runt i vinden. Vågen har ingen egen vilja, den bestämmer inte själv sin riktning utan följer vinden åt det ena hållet och åt det andra hållet. Och poängen verkar vara just detta, att det finns liksom inte en konsekvent riktning. Det finns inte en viss överlåtelse. Vågen själv kan inte bestämma åt vilket håll den vill, vart den är på väg. Och lyfter vi över det till att tvivla, om då tycks det vara som att bilden av att tvivla är att inte överlåta sig till Gud. Att liksom vackla fram och tillbaka, att ena stunden luta sig åt Gud och kort därefter söka sin trygghet eller sina svar någon annanstans. Alltså om tro, som vi var inne på, innebär att överlåta sig åt Gud och hans vilja, så handlar tvivel om att vackla i den här överlåtelsen. Söka sin trygghet eller sina svar på annat håll. Återigen, ni hör vad jag försöker göra. Det är inte bara här uppe som tron och tvivlet sitter. Det handlar också om hur vi lever våra liv. Och då kommer vi fram till själva kärnan eller huvudtemat i den här predikan. Nämligen prövningen. Hur hänger då tro ihop med prövning? Och vi gör ett tredje och sista nedslag i texten från Jakobsbrevet. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Fokus här är alltså på att hålla ut när vi prövas. Eller frestas. Faktum är att de där två orden i svenskan, prövas och frestas, är översättningar av en och samma term i grekiskan. Alltså ett grekiskt ord som kan ha liksom lite olika betydelser. Antingen så betyder det prövas, alltså framförallt kanske någonting som kommer utifrån, någonting som vi inte kan kontrollera. Eller frestas, som man brukar prata om, är mer någonting inifrån, att vi kämpar med våra egna begär eller lockelser som det står om i texten. Men som sagt, i grekiskan så är det där ett och samma ord. Ni kanske har tänkt på det någon gång när vi ber vår fader tillsammans. Att det kan vara lite, liksom lite osäkerhet ibland. Ska det vara utsätt oss inte för prövning? Eller ska det vara inled oss icke i frestelse? Eller blir det ibland något mitt emellan, inled oss icke i prövning? Man vet liksom inte vilken fot man ska stå på. Och vad beror det på? Jo, men att det är ett, inte exakt samma, men ett liknande ord i den grekiska grundtexten som översattes olika i den gamla 1917 års översättning. Inled oss icke i frestelse. Och den nya NT81 eller Bibel 2000 som vi läser nu, utsätt oss inte för prövning. Alltså det är samma begrepp, men olika nyanser i det där. Och det som är viktigt att ta med sig är att uppmaningen oavsett här i Jakobsbrevet är densamma. Oavsett om vi översätter prövning eller frestelse eller vad det nu är, så är uppmaningen: stå kvar. Håll ut. Håll fast i er tro. Och utifrån de där orden från Jakob så kan vi ana att det finns en tendens hos vissa att vilja skylla det som händer på Gud. Nej, men det är Gud som prövar mig. Det är Gud som ligger bakom det svåra som sker. Och Jakob säger att nej, ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Det är inte minst era egna lockelser och begär. Ni är inte bara offer för omständigheterna. Ni har också ett eget ansvar, säger Jakob. Han verkar liksom tycka att i det här sammanhanget så finns det en tydlig poäng. Det är viktigt att säga att så här, nej, men ni kan inte bara skylla ifrån er. Ni har också ett eget ansvar i att stå fasta i tron. Och samtidigt så ser vi ju på många andra ställen i Nya Testamentet om hur det är större fokus på yttre prövningar som utmanar tron. Olyckor, sjukdomar, motstånd, förföljelse. Alltså saker som ligger utanför oss själva, som vi inte som troende kan påverka och som kan leda till tvivel. Prövning och frestelse kan se ut på många olika sätt. Återigen, jag tycker att det finns någon slags poäng med att ja, men det är ett och samma ord som liksom binder ihop allt detta. Och varför då? Jo, för att responsen, uppmaningen till oss är en och samma oavsett hur det ser ut. Att stå fasta. Att hålla fast vid tron på Jesus. Och det är liksom på något vis den poängen jag vill att du ska få med dig från den här predikan som jag snart ska avsluta. Att oavsett vilka prövningar du möter, oavsett vilka frestelser du kämpar med i ditt liv, så kan du hålla fast vid Gud. Vad är egentligen prövning och frestelse för oss? Prövning kan vara en relation som faller isär. En tvivlande bön till Gud. Finns du ens där? Prövning kan vara självkritik, tvivel och ensamhet. Det är hemligheter du bär på som ingen annan vet. Ett uppgivet sinne som tappat sin glöd. Ett cancerbesked som innebär död. En ångest som suger luften ur allt, som ger andnöd. Prövning kan vara en lång tid av arbetslöshet. Ett förhållande präglat av destruktivitet. Prövning kan vara oro och hjälplöshet inför det som ligger framför. Eller problem med ett alltför häftigt humör. En utdragen kamp för att någon gång bli drogfri, en längtan efter mer livsenergi, ett osunt ältande kring det som redan är förbi. Till slut, som sagt, poängen, det jag vill skicka med dig, att oavsett var du står, i vilka prövningar du än möter, så är Gud densamme. Vi kan tvivla, vi kan prövas, vi kan vackla. Men hos honom sker ingen förändring. Hos honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Prövningen ger uthållighet, och som Jakob uttryckte det, salig är den som håller ut när han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Så oavsett vad du står i just nu, var du kommer ifrån, var du är på väg in i, så är uppmaningen en och samma. Håll fast vid din tro på Gud. Stå kvar i din överlåtelse till Jesus Kristus. Amen.